Hej, det här är Lale och jag är hos Drage och ska prata.
Välkommen hit, Lale.
Tack!
Din presskontakt hörde av sig och påpekade att du är allergisk mot dofter, att jag inte fick ha några doftljus framme. Så ja. Det är ingen rökelse här, inga doftljus eller någonting.
Brukar du ha det?
Nej.
Ja, vad skönt.
Ibland händer det att min dotter tänder doftljus. Men jag tänkte att rökelse och doftljus lite är en persisk pryl. Men det kanske inte är. Det kanske bara jag som har träffat persiska personer som älskar doftljus och rökelse.
Har du det? Jag har aldrig träffat. Nej. Nej, men okej. Okay. Spännande kompisar du verkar ha.
Men är det en vanlig allergi som gör att du börjar nysa? Eller
ja, men jag tycker att det är, liksom, jag får lite svårt att koncentrera mig. Jag, liksom, för mycket intryck, ja. Tror jag. Och sen också att ja, det, är lite, så här, det blir lite obekvämt. Jag tycker att det blir lite vad heter det? Klig i ögonen och sådär.
Hur funkar det att bo i Los Angeles då när hela stan luktar weed?
Ja, nej, men det är ju en av man ska tänka på när man diskuterar det här. Att det också blir att hela stan luktar, precis som du säger. Ja, det är inte. Det blir en speciell känsla. Det är som att man hela tiden är på festival. Men det är inte, den är inte jag lika... Eller jag vet inte, men det är inte så kul doft. Jag tycker inte att det luktar så gott. Men det är just när det är ljus och parfym. Sådär. Men i och för sig så reagerar så mot blommor också. Som är naturliga.
Och då betyder ditt namn tulpan på persiska. Är du allergisk mot tulpaner också?
Fast tulpaner doftar inte.
Ah, det gör de kanske inte. Nej.
Så det var tur.
Okej, okay, men...
Nu kanske det finns någon tulpan.
Om din kille kommer med ett stort fång rosor hem så blir inte du sprudlande glad?
Nej, jag tyvärr. Det är inte mitt kärleksspråk.
På tal om blommor och blomstertid så är det ju snart skolavslutningstider. Din låt Goliat har ju blivit en modern klassiker på skolavslutningar. Barn över hela landet sjunger: vi ska ta över världen, vi ska bli stora, vi ska bli mäktiga, vi ska göra jorden hel, vi ska göra vattnet rent, vi ska aldrig skada varandra mer. Den är på väg att bli nya Ida sommarvisa. Hade du några tankar på det när du skrev den?
Nej.
Vad som skulle hända med låten?
Jag tror att det där var en B-sida för någon singel som vi hade släppt. Och så bestämde sig Petre för att nej, men det är det här som är singeln. Och så började de spela den. Och sen 8 år senare så helt plötsligt så blev den populär. Jag tror att när jag släppte Bara för mig själv så vaknade folk till liv och började lyssna på andra låtar. Och det var då Goliat egentligen fick sitt genombrott. Så det var en lång väg till att den kom dit där den var idag.
Det låter lite som Kents Utan dina andetag som spelas på väldigt många bröllop. Och som började som B-sida. Som mest hardcore fansen uppskattade. Men som ingen annan hörde förrän efter 5 år ordentligt. Då blev det en...
Ah, det är nästan exakt så.
Ja. Mm. Har du sjungit den själv på några skolavslutningar? Nej.
Nej. det har jag faktiskt inte. Men jag har hört den på några skolavslutningar och det var lite gulligt. Eller i kyrkan och sånt där när folk hade skolavslutning och då lyssnade jag på den. Jag tror det, eller om jag har inbillat mig. Jag vet inte, men jag minns inte. Jag har en känsla att jag har hört den.
Varför tror du att den har...
Eller så är det, alla har ju skickat så här filmer och klipp på när de sjungit den i skolan. Då kanske jag har inbillat mig att jag har varit där någon gång.
Men varför tror du att just den har gått så bra på skolavslutningar? Är det för att den har ett peppande budskap?
Jag tror att den är väldigt ärlig med det som är det allra renaste och naivaste inom oss. Det här med att man egentligen drömmer om en... finare värld och att man ändå har det hoppet och viljan. Och jag tror att den påminner oss om det. Och jag tror ändå att vi alla har den där. Och det kanske kan vara det. Jag skrev ju den när jag var jätteförkyld, kommer jag ihåg. Och hade feber och var helt utslagen på soffan och bara trodde aldrig att jag skulle bli frisk igen. Och sen så bara, vi ska ta över. Så jag hade liksom inga väggar, ingenting. Jag var helt...
Så jätten Goliat var från början en förkylning?
Ja, kanske, som jag aldrig trodde att jag skulle komma över.
I fjol så firade du din 40-årsdag.
Ja.
Genom att spela på Ullevi. Och det gör du även i år. Är det tänkt att bli en tradition?
Det vet jag inte. Det behöver det inte bli. Men nu blev det så här. Nu i alla fall. Jag fick en, när jag stod där på scenen så, ja, men jag tyckte att det var lite halvmagiskt. Men jag fick idéer redan då. För jag kände att, ja, men jag ville kunna springa ut ännu mer ut. Så i år vill jag ha en satellitscen som jag kan springa ut till. Så jag kommer närmare de som är längre bort. Och sen så bestämde jag också att, nej, men i år vill jag ha sittande. Så att, för jag märkte att det var några barn som inte kunde, du vet, att det var liksom, det är ändå stående publik kan vara svårt. Så men nej, det ska sitta. Så jag fick idéer där.
På hela arenan alltså? Att ja. Det stolar längst fram?
Ja, precis, på parkett. För att jag kände att, ah, så jag fick idéer för vad jag skulle vilja göra nästa gång jag var där redan då. Så jag vill gärna förverkliga dem. Och sen så kan jag kanske gå vidare. Det är ju lite så här, man får en idé och så vill man förverkliga den helt enkelt.
Då kommer jag att tänka på tal om sittande publik, på Howlin' Pelle, The Hives. När The Hive spelade på Bråvallafestivalen ett år så bad den alla i publiken att sätta sig ner på marken.
Mm.
Och alla tänkte att okej, nu ska han säga åt oss att hoppa upp och i ett visst ögonblick, att alla reser sig samtidigt. Men istället testade han något som jag aldrig tror har testats annars i musikhistorien. Crowdsurfing på sittande publik.
Oj!
Och ja, det säger sig väl självt egentligen att det går verkligen inte, utan det blir mest bara en hög med armar och ben. För det finns inte tillräckligt mycket flytutrymme när folk sitter ner.
Nej.
Folk är inte så packade tillsammans. Så han hamnar i någon sorts...
Kramfest.
Kramfest mer. Men...
Oj, vad
häftigt. Så det kan du prova.
Jaha, kanske. Men de sitter ju på stolar, så att jag kanske kan gå på stols... Nej, jag vet inte. På de
det här,
vad heter
faktiskt.
Armstöden?
Precis, armstöden kan du. Gå.
Det var ju den här...
Men de har armstöd, eller klappstolar bara?
Jag vet faktiskt inte. Det har jag inte koll på nu, men det är stolar i alla fall. Nu när vi ändå pratar om sommaren så hör vi Salif Keita nu, Yamore. Det tycker jag att man hör, ja, men glädjen, livsglädjen, sommaren. Namaste. Namaste dini yana la ba namaste. Nayara nani fo. Yana mo ko fie. Nero sila don kilile la ila kola ah ile ne la muluku moso ni ana mo kofie soro fale mo sonyo mana osikote no 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 ne kona de ile lele fe je t'aime mi amore veni bepie enele arabila too much ne t'en veux pas chérie. Latinovibbar nästan. Ja, alltså det jag gillar med det är att det finns ett svar. Alltså man får svar från kören och det finns en kommunikation där. Nästan som en opera typ.
Vad betyder du Yamore?
Det vet jag inte. Det betyder säkert kärlek eller något.
Det låter så.
Ingen... Men vet du, jag kan sjunga med. Men jag har ingen aning vad han säger. Det är jätteroligt. Jag vet inte vad det är för språk ens han sjunger. Så att, men jag kan ändå sjunga med. Så att det, jag har ingen aning om vad det handlar om. Men jag tror att det handlar om kärlek.
Hur upptäckte du Salif Keita?
Det var nog många år sedan. Men jag tror att jag har en god vän som också spelar i bandet. Som heter Andreas Unge. Han är ju folkmusiksnörd. Och musiker. Och han tror jag har jobbat med Salif Keita. Och nämnde honom någon gång under någon turné. Många, många år sedan. Och sen så lyssnade jag på det och sen fastnade jag för det.
Du bodde i Los Angeles i många år.
Mm.
Hur var det att möta den amerikanska hitmakarkulturen?
Det var... Det var spännande. Det var en helt annan sida av branschen. Jag har ju alltid jobbat väldigt ensamt, om man säger så. Jag har ju producerat och skrivit och varit liksom för mig själv lite grann. Så jag har inte varit så delaktig i branschen. Här blev det nästan som att man slängdes rakt in i den allra liksom, vassaste delen av branschen. Så det var ju en stor... Men jag tyckte att det var lite kul. På ett sätt så tyckte jag att det var väldigt roligt. Men jag kände också att jag fick en sån ny inte revanschlust, men någonting växte i mig. Jag blev lite så här, jag ville bevisa liksom att jag kan producera. För att det var ingen som trodde att, alltid när jag träffade folk och så vidare, så trodde ingen att det var jag som var producenten. Och så då ville jag bevisa någonting igen, att en producent kan se ut som mig och jag kan göra världshits. Liksom. Så det växte en ny känsla av att försöka bevisa någonting.
Och ett av dina fans är Max Martin, som uppmuntrade dig till att göra den här resan och som lite inkluderade dig i sitt wolfpack.
Ja, han är ju den enda som faktiskt sagt att jag är ett geni. Det är kul. Det krävs tydligen ett geni för att kunna se ett geni.
Jag lyssnade på Jonathan Johanssons låt Rosa himmel.
Mm.
Där han skrev om alla hans kollegor i musikbranschen som flyttade till Los Angeles för att jobba som låtskrivare. Och själv sitter han hemma i Sverige och skriver att han ser sin feed då, alltså i sociala medier, feeden full av LA-palmer, laptops, drinkar och hits i panik.
Ah.
Han berör att det finns något panikslaget över driften eller behovet av att få en hit, att du måste...
Ja, den kände jag att jag var liksom omringad av den. Men jag visste också att jag har en helt annan... Eftersom jag är artist först och främst då, vilket jag inte tänkte att jag var då. Men jag märkte det med tiden att oj, jag är väldigt artistvänlig och har sympati med artisten. Så för mig var inställningen mer att när jag gick in med artisterna så sa jag, vad är det de andra inte vill låta dig göra? Och då var det ju balladerna, eller det var en låt om en bortgången pappa, eller det var om en, ja, det var de där låtarna som, du vet, där alla andra stressade för att de ville få en slags hit, så var det mer att med mig fick de andas ut och så skrev vi något som faktiskt betydde något för dem. Och det gjorde också att när det väl slog igenom en sån låt så blev det väldigt starkt och det fick ett stort genomslag. Som till exempel när vi skrev Demis låt Stone Cold. Det var ju, hon fick ju, och sen skrev en till låt som heter Father och en till låt som heter Yes. Men det började någonstans där att de låtarna blev också de låtarna som hon och hennes publik också älskade. Så vi kan ju lyssna på Stone Cold till exempel, som blev hennes hjärtskärande ballad, som faktiskt också blev en jättesuccé när hon var på Saturday Night Live och spelade, men också blev en sån här låt, en publikfavorit.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
De twittrade till dig precis efteråt, va? Hon hade varit på Saturday Night Live.
Jo, men det kanske hon gjorde. Men jag är inte så jättebra på... Jag märkte att jag borde vara bättre på sånt där. Hålla på och twittra tillbaka. Jag vet inte om hon gjorde det. Men hon gjorde lite sånt där inlägg och sådär.
Men hon textade... Det finns viktigare saker i livet än Twitter.
Men vi textade mycket innan. Och liksom honung och vatten. Och du vet, hon var väldigt nervös över den. För att den låten också så här... Den var ju en... Vi skrev ju den också med... Hon ville ju... Hon sa det, jag vill bara sjunga ut. För hon är ju en riktig sångerska, om man säger så. Så det var väldigt viktigt för henne att få sjunga. Och få känna på riktigt. Ja, så jag är glad att vi gjorde den.
Jag läste Anna Björks intervju med dig i tidningen Sonic. Hon var med dig i Los Angeles för 6 år sedan. Och där nämnde du just att du hade fått rykte om det att vara den här producenten som hade terapistunder med artisterna.
Ja.
Att det var raka motsatsen mot den hemska demonproducenten som kommer in och gör alla nervösa och rädda.
Ja.
Det är väldigt gulligt.
Ja, men det blev också att...
Och effektivt.
Ja, men det blev bra på ett sätt att, för då, jag menar, många av de här andra, det började med Tori Kelly först, och sen så spreds liksom det här ryktet, och till slut så var det liksom att de hörde av sig till mig bara av på grund av det ryktet, om man säger så. Men sen så finns det ju ett handfull sådana artister, men många vill ju också ha en producent och låtskrivare som de är lite rädda för, eller som kan leverera hitsen, som många vill bli ledda, medan jag vill ju stärka liksom och veta vad är det där djupt inne i dig, det är du som ska. Så det var det jag, lika det jag försöker säga är, tror jag, att lika många gånger som det gick bra så gick det också dåligt, för det var inte alla som hade det här psykologiska djupet eller viljan. Både Demi och många av de här, Ellie Goulding och sånt, det är ju ändå starka tjejer som har kontakt med sina känslor eller psykiska problem eller vad det nu kan vara, att de har ett liksom ett djup. Men är man lite så här, I don't know, I want to write about cigarettes, I guess, då fanns det inte så mycket. Så jag har också haft många sessions som inte gick bra. Det kanske tål inte, att nämnas.
Du har inte råkat från att minnas något djupt personligt trauma genom att vara så här terapeutisk, så att det sedan har slutat i katastrof av den anledningen, att någon blir påmind om något jobbet som de har ägnat sitt liv åt att försöka dyka upp och att försöka glömma, och så kommer den här förstående snälla tjejen från Sverige och väcker allt liv.
Nej, utan jag mest, de behöver ju inte heller, jag säger ju inte heller vad det är de behöver säga, utan de har oftast egna funderingar. Om de är tänkande varelser så har de tänkande tankar, men sen så är det inte alltid alla är tänkande heller, och det märker man ju fort.
Shawn Mendes berättade för dig att han var jättekär i en tjej trots att hon inte var så snygg.
Ja, det tyckte jag var kul. Det var väldigt viktigt för mig att få med det i. Och han var lite så här, oj, men kan man verkligen skriva så? Vem är ful och vem är snygg? Så här, men jag bara, nej, men vi älskar att höra det här. Att man behöver inte vara snygg för att bli älskad.
Och du formulerade raden, she's not even drop dead gorgeous, but she kills me anyway.
Yeah.
Vilken låt var det?
Den heter Like This med Shawn Mendes. They say it's not supposed to be. Tell me not to waste my time. This was never up to me. But if it was, I wouldn't mind. And I'm trying to ignore you. Try to go on with my day, hey. But I still pick up the phone, yeah. Alla låtarna märker jag nu när vi lyssnar på dem är väldigt så här självreflekterande. Så här, jag trodde jag var... ja, men jag måste säga att alla de här som det ändå blev låtar med till slut är väldigt härliga människor, alltså väldigt fina människor. Jag märkte att det var de jag kom bäst överens med också. So I guess I'm going down. I guess I'm going down
like this. Jag måste säga att jag blev lite nyfiken på det du nämnde om. Som exempel på någon lite så halvspående person som inte har någon kontakt med sina känslor. I want to write about a song about cigarettes. You know,
det är faktiskt coolt.
Ganska intressant med låt om cigaretter.
Det, ja, men det vill jag göra.
Med tanke på ett tabu det är i Los Angeles framförallt.
Ja, men jag hade velat göra det. Och jag kom på lite bra idéer kring det. Fast göra det på ett sätt som att, jag menar, att det symboliserar någonting. Vad är det som jag liksom tänder varje varje liksom timme i livet. Du vet, det finns mycket saker man kan leka kring det. Jag gillar utmaningen, men när det inte finns en sån där att man det jag inte tyckte om var det här att man lite det här bortskämda som finns att man är så självcentrerad. Och det har jag väldigt svårt med i min musik. Där märker man att det är väldigt så här, det handlar om oss och också liksom att genomskåda sig själv, och tacksamheten är ju jätteröd tråd. När den inte fanns där så var det svårt för mig, när det bara blev otacksamt på något sätt.
Röker du själv?
Nej.
Nej.
Men min bästa vän röker, så att jag har inget emot. Och min mamma var ju en rökare. Och en sån där som försökte sluta hela sitt liv. Så jag var ju livrädd för cigaretter, för att jag såg ju hur hon kämpade hela livet. Jag rullade ju till och med när jag var liten hennes cigaretter. Och så att jag har ju växt
så
upp.
Så du kan rulla cig?
Ja, jag kan det.
Bra egenskap i Los Angeles. Man kan bli populär på fester.
Ja, precis. Men inte röka då. Nej, men annars jag är jätterädd för det. Och jag tycker att det är sorgligt när unga människor blir och, alltså, beroende av cigaretter eller snus eller vad det kan vara. Men sen var vuxna jag, det struntade jag.
Hur slapp du jobba i stora team som de flesta låtskrivare gör i USA, eller i Sverige också för den delen? Det är som det är sådana enorma grupparbeten med folk som kanske inte ens träffas. Utan du lyckades få sitta ner med stora stjärnor och faktiskt göra saker från grunden med dem och göra allt.
Ja, jag försökte alltså jobba med... Men det var också så här, jag märkte också att det var... Hur ska jag säga det här då, utan att jag låter konstig? Men eftersom jag både skrev och producerade så blev det till slut att jag hamnade ensam. Men många gånger var det också att det kunde vara... Jag kommer ihåg Ellie Goulding någon gång bara så här, men kan alla gå ut? Jag vill bara vara med Lale. Så det fanns ju också en sån situation när de var ju hela tiden omringade av en viss typ av... Ja, men du vet, det är ju mycket snubbar, vilket är inget fel i sig, men till slut så kanske man behöver lite andrum, du vet. Jag var ju väldigt många gånger också... Jag vet inte, vi kan ju relatera lite till varandra på ett annat sätt. När man... jag vet inte hur jag ska säga det, men det fanns... Det blev till slut så att jag jobbade bäst när vi satt själva. Och de fick slappna av och prata lite. En gång somnade typ Demi. Jag satt och spelade piano och hon låg och sov. Och så somnade hon liksom. För att hon var så avslappnad och bekväm på soffan. Det var jättemysigt. Så jag bara, så gick jag och tog en kopp te. Och sen sov jag.
Hur mycket kämpar du själv för att slå igenom i USA?
Jag kämpade lite.
Som artist menar jag?
Ja,
som...
alltså jag kämpade lite. Och till slut så gjorde jag ju den här duetten med Adam Lambert. Det kanske också kan vara en sån låt vi lyssnar på om vi vill. Men ja. I'm gonna let them stare. They feel like me out there. So welcome to the show. Bring on all the lights. They shine on you. We're together here tonight. Welcome to the show. Welcome to my life. Welcome to the show. Welcome to my life. Welcome to my life. I know I have my flaws. I pay the price, but I'm grateful.
Muffig produktion där.
Ja, Ali Payami. Jag och Ali gjorde den här prodden tillsammans. Men den vi spelade på den här mellanakt på amerikanska Idol. Och sen där började komma intresse från media eller liksom sådär här. Men jag märkte, jag pratade med min manager och jag sa till henne att dagen efter så ringde jag henne och sa: åh nej, nu kommer kanske folk känna igen mig på stan. Och då sa hon: oj, det är inte riktigt den inställningen du ska ha. För det jag märkte de här liksom första 3-4 åren jag var i USA där jag bara jobbade var att jag kände: oj, vad skönt att bara vara jag och inte en artist på heltid. Även om jag älskar att vara artist, men så var det väldigt skönt att inte bli igenkänd eller sådär.
Men du måste ha blivit extremt igenkänd i Sverige.
Jo, precis. Då var jag det. Men när jag åkte
dit...
Då
var det skönt att komma till LA och slippa den.
Ja, exakt. Så då förstod vi att så här, det var kanske inte rätt inställning. Det är kanske inte det man ska tänka när man har varit USAs största
musikprogram. Gjorde du några klubbspelningar eller någonting?
Jag gjorde lite klubbspelningar innan dess. Lite mindre spelningar på... vad heter det? Hard Rock? Nej, inte Hard Rock Café.
House of Blues?
Jag minns inte. Det var så många år sedan nu. Men dumt att jag inte kommer ihåg. Men jag gjorde lite spelningar, absolut. Och jag gjorde också en radioturné med Sam Dayoung. Och så att jag testade verkligen. Men jag märkte att det var nästan som att när jag åkte till LA så var det som en semester. Och det blev liksom konstigt, jobbigt för mig. Och sen märkte jag också att de inte riktigt förstod mig. De bara: aha, Sam Dayoung. Oh, that's so sad. Liksom de förstod, de tog saker på ett, alltså det blev bokstavligt. Jag förstod också helt plötsligt att, men jag kanske inte passar in här. Jag är inte riktigt, jag trivs inte. Men samtidigt vet man inte, jag vill inte säga nej. Jag kan ju fortfarande göra saker i framtiden och jag gillar att skriva på engelska. Sådär. Men tanken av att, oj nej, nu har jag varit med i det programmet med Adam och nu kommer folk känna igen mig. Att det var en jobbig tanke, det är inget gott tecken.
Sen har ju amerikaner, jag vet inte om det är en fördom, men jag har i alla fall märkt när jag har varit i USA att amerikaner blir helt galna om någon är berömd.
Ja, oh, nej, det är en annan grej.
Det är verkligen en big deal där, på ett sätt som det inte riktigt är i Sverige, konstigt nog.
Och det märkte, jag blev ju också lite avskräckt med tanke på de artister jag jobbade med, att det var hela tiden... hysch-hysch och in genom köksingång och du vet, det var hela tiden att man var rädd att nu kommer paparazzi, nu gömmer vi, nu går du hit och nu, du vet, det var mycket så här och jag tänkte, det här är inget liv som jag vill leva.
Hur hanterar du det i Sverige? För folk måste ju komma fram till dig.
Nej, i Sverige känner folk igen så här, men det är nästan ingen som kommer fram, för jag tror att de respekterar mig och tänker, ja, men vi låter henne vara.
Okej.
Okay. Jag är ju inte riktigt sådär heller att jag vet inte, jag tycker och hoppas att man inte ser mig som en kändis eller något, utan jag är musiker som råkar vara...
Jocke Berg i Kent pratade om hur svårt han hade att hantera att bli en igenkänd, och när folk kom fram, eller jag kan föreställa mig att när folk kommer fram till honom så säger de: oh, vi spelade den och den Kent-låten när min pappa dog på begravningen. Och då, allt han säger som svar blir kanske lite... Vad kul!
Ja, precis. men man blir också ledsen. För att man känner liksom att man inte räcker till riktigt. Man blir sådär, oj, vad ska jag säga? Ska jag... Aha, du vet. Mm.
Jag hade kunnat föreställa mig att folk gick fram till dig för att du känns som en väldigt vänlig person som... Ja. Det är inte så att Ulf Lundell går förbi, då springer du inte fram: hej, för att ta en selfie. Utan han utstrålar kanske någonting lite lite hårt. Men det kan du också göra. Jag vet inte hur.
Nej, men de ja, men det kanske jag gör. Jag vet inte. Jag har inget emot. Nej, men jag tror att det jag märker är att det de gör är att de ler lite och säger så här: älskar den låten, och så går de förbi.
Men det är fint.
Vi lyssnar på. Ja, och det är faktiskt jättefint. Men det har kommit nu på senaste år att de inte stör. Men jag vet att när jag var lite yngre och det var liksom i början, då kunde det vara lite mer volym. Och liksom, du vet, sådär. Men nu tar man lite för givet att så här, amen, så. Jag vet inte, nu är det lite coolare. Nu är det lite att man viskar och så går man förbi. Så det är skönt. Men det är lite olika. Usch. Ja. Jag tänker att nu när vi har pratat så mycket om popvärlden och allt det här, det som faktiskt vi behöver landa i något som är på riktigt, och då tänkte jag att vi kan lyssna på Rachmaninov.
Och det här är alltså Piano Concerto number 2 in C minor.
Mm-hmm.
Ur det stycket i alla fall.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hur upptäckte du Rachmaninov?
Genom en film som heter Shine. Sen tror jag att jag har hört mycket Rachmaninov hemma, för mina föräldrar lyssnade jättemycket på klassisk musik, speciellt min pappa när han målade. Så jag tror jag fick höra det när jag var liten, men också genom den här filmen Shine. Jättefin film om en pianist.
Din pappa var konstnär och poet?
Ja, författare. Eller han var författare mer, men han var väldigt poetisk. Men han var också litteraturprofessor, så att han var en litteraturgubbe.
Vid vilket universitet?
I Teheran.
I Teheran?
Ja.
Och hur kom det sig att de var tvungna att fly landet?
De var ju först...
Då har du ändå gått mer än 10 år sedan.
Ja, alltså
Eller nästan 10 år sedan revolutionen, så det är inte...
Nej, men min... Nej, utan det här var innan revolutionen.
Jaha.
Ja, så... Min pappa var ju uppväxt i en by någonstans utanför Iran, ganska fattigt. Och på den tiden så var det väldigt, vad ska man säga, eller på den tiden. Men det var väldigt fattigt, och när han kom till Teheran då och började plugga och sådär, så hade han dem alltid i åtanke, det här. Och det är ju, de var ju också liksom en väldigt stark, ja men typ demokrat eller vänster och så vidare, som gjorde uppror mot shahen först och sen då gjorde uppror mot regimen som finns idag. Så att det blev mycket som hände där ett tag också. Då levde de under jorden, och sen föddes jag när de levde under jorden 82. Och sen flydde vi ett år efter till Sovjet, Ryssland.
Pratar du fortfarande ryska? För du kunde ju den.
Jag var ju ruski. Nej, men jag kan inte. Men jag kan liksom lite grann sådär, förstå lite grann. Men...
Och ni hamnade i Vitryssland? Eller
ja,
Belarus.
I Minsk.
Vad har du för minnen av det?
Ja, men nu när vi lyssnade på Rachmaninov så kom jag in i det på något sätt. Jag har ju bara barndomsminnen av lek och så vidare. Jag minns ju, men jag minns också... så jag har inga konkreta minnen. Vi åkte ju därifrån när jag var 6 år gammal.
Du nämnde någonstans att ni hade fått gå på teater och
ja,
ballett. Trots att ni var fattiga flyktingar så fixade de det i Minsk.
Teater, ballett och cirkus. Jag tror att det var liksom obligatoriska planerade kulturbesök.
Ja, så det var liksom socialistisk cirkus för att...
Det vet jag inte. Jag kommer inte ihåg vad det var vi fick se. Men däremot att det var... Jag kan tänka mig att det var lite så här... Nu går alla på teater i den här byggnaden. Och så gick alla på teater, tror jag.
Och så var ni i Östberlin ett tag också?
Det var vi innan vi kom till Sverige. Ungefär 1 år, tror jag. Så jag hann lära mig lite tyska. Vilket gjorde att jag hade lätt för att lära mig svenska ändå. Så det var ju tur att vi mellanlandade där, tror jag.
Vilka var dina första idoler?
Det var nog... Man slog på MTV för första gången när man kom till väst. det var så konstigt. Popmusiken kom som en liksom chock. Jag hade ju bara hört ABBA lite grann. Min mamma hade sjungit ABBA för mig. Men annars lyssnade vi inte på musik, mer än klassisk musik och... Bara så här, som man spelade på fester och sånt, lite persisk musik. Men annars hade jag inte hört så mycket popmusik förrän vi kom 91 då till väst. Och då kom jag ihåg att jag tittade på MTV Madonna Like a Prayer och blev helt stum.
Popmusik var ju förbjudet i Iran, eller är i princip förbjudet i Iran. Mm. Har du läst det här seriealbumet eller sett filmen Persepolis? Vad heter Marjan
Satrapi? Det var länge sedan nu. Jag tror den släpptes för 10 år, alltså jättemånga år sedan, eller hur? Men den har blivit aktuell nu igen.
Ja, det finns ju en så fin scen i filmen när hon går runt med en Michael Jackson-knapp. Just för hon älskar det. Michael Jackson. Och så kommer moralpolisen och säger, där är Michael Jackson. Hon bara, nej, det är Malcolm X. Han är muslim. Och då säger okej, går vidare.
Ja, jättefin serie. Eller film.
Hur var du i skolan när du var liten?
Oj. Jag bytte ju väldigt mycket skola. På grund av allt resande och så vidare. Så jag tror att jag fick chansen att få vara lite olika personer i skolan. Första gångerna kanske man var lite mer... typ naiv och snäll. Och sen så lärde man sig varje gång att man var tvungen att visa vad skåpet ska stå. Och jag vet att min sista skola... Då, som var Hammarkullen, i sista menar jag då att sista gången vi liksom, när jag fick landa någonstans, då var jag liksom utrustad. Jag visste hur jag skulle hantera coola gänget. Och det var så här, direkt så visste jag så här, okej, inga fler misstag. Liksom, nu måste jag sätta dem på plats. Så de märker direkt att med mig får ni inte liksom... köra med.
Vad gjorde du då? Gick du fram och nita någon? Eller?
Nej, utan jag stoppade tjejs ansikte i soppan.
Ja, men herregud.
Jag rekommenderar inte det beteendet.
Hade hon gjort någonting då, i alla fall?
Ja, hon var liksom såhär...
Eller om att du valde ut någon för att...
Nej.
Som i amerikanska fängelsefilmer när någon skaffar sig en bitch liksom.
Ja, exakt. Nej. Tvärtom. Jag blev kompis med en tjej som var lite mer, man säger... Men hon var inte en av de coola tjejerna. Hon är med också i den här dokumentären som är... K-specialen om mig. Det är två systrar där. Hon som är äldsta syster, Nerges. Det var hon och jag. Vi blev bästa kompisar. Och hon var så här timid och lugn i början. Så lärde jag henne, nu ska vi vara tuffa. Så här ska vi gå. Och så hade vi snelugg en dag. Och så sa de här coola tjejerna att vi inte fick ha snelugg. För det var bara de som fick ha snelugg. Och då blev jag jättearg. Och sa, jo vi ska ha snelugg. Det är så konstig dialog. Du vet, kommer du ihåg man hade så här höga snelugg som man sprayade? Du har glömt det kanske?
Jag minns det som en 00-talspryl.
Nej, det var tidigare. Nej, det var så.
Ännu tidigare.
Gud, ja.
I Stockholm fanns det många med en hög sprayad snelugg på 00-talet. Men...
Nej. Det här var snelugg. Man skulle ha snelugg i Göteborg. När kunde det ha varit? Runt 98, 9. Jag vet inte, någon gång där. Men vi fick inte ha snelugg. Och så, då sa jag jo. Och så var hon sån taskig sak. Så stoppade jag henne i soppan. Och sen var det bra efter det. Men jag tror inte att det är säkert inte ett... Alltså jag rekommenderar ju inte att göra så. Men det var så det blev. Jag visste liksom att när jag... Alltså att om jag skulle få vara den jag var så var jag också tvungen att visa att här går gränser. Ni får inte vara taskiga mot mig liksom.
På tal om soppa och andra vätskor. Hur kom du på att du skulle beskriva dig själv som... Socker och vatten, som du gör i låten som heter så. Varifrån kom den uttrycket?
Jag har tänkt på det i så många år. Att så här, jag är med socker och vatten. Utan, och allt det där, allt som var, allt det där är också jag. Men jag är... Så jag tyckte det var så skönt att allt det där, allt som var, är också jag. Men jag är med socker och vatten. Att man kanske har... liksom vad det nu kan vara i ens historia eller även i nuet, men vet du vad, jag är bara socker och vatten. Jag kan liksom murfa in i, eller jag kan bara förändra mig själv till precis vad jag vill, för jag består av socker och vatten som ett så här, som nästan som ett lego, och jag kan bara säga nu gör jag om lite här. Och jag sjunger till och med, gör om och gör rätt igen. Allting är möjligt för socker och vatten. Jag säger frihetskänsla, så den låten är ju jättekul att spela live. Man bara springer runt. Jag är jätteglad.
Jag kommer att tänka på en gammal Rocky-serie av Martin Kellerman. Jag vet inte om du läste den serien någon gång. Om en hund som är ganska ensam. Och i någon serie så försöker han komma över någon flickvän som har dumpat honom. Och då säger han till sig själv, hon består till 60% av vatten. Hur kan jag låta någon person som har samma sammansättning som Bob Blandsaft förstöra mitt liv?
Oh.
Och finna tröst i det här att det är ändå bara 60% vatten.
Ja, oh. Exakt. Nej, men det var ju väl en sån där aha-upplevelse man kände när man insåg det. Va? Är jag så mycket vatten? Och resten är liksom socker, alltså energi och lite sådär. Ja, men det är bara att köra då.
Din pappa ska ha läst väldigt avancerad persisk poesi för dig när du var pytteliten.
Mm.
Vad fick du ut av det?
Just då fick jag väl ingenting. Alltså jag blev sådär, jag förstod inte, men... Jag förstod ändå att det var någonting viktigt och vi kunde prata om det efteråt, vad det innebar. Men det blev som att hans röst bara finns inom mig och jag går runt hela tiden nu och klurar ut och försöker förstå. Han gillade väldigt mycket också traditionell, jag tror att det var Hafez och sånt där. Och de som kan det nu...
Vad är det för någonting?
Det är en poesisamling, Hafez, persisk gammal poesisamling. Ibland så kommer folk fram till mig och säger, du, den här låten du skrev, det är ju liknar ju jättemycket det som han skrev på det här sättet. Inte jättemycket, men det är ungefär samma, att man tänker på vatten, och man tänker, inte just specifikt, men att det är liksom man är där och snurrar i existens, försöker förstå men samtidigt sätta ord på saker. Det är någonting. Så kanske att det påverkat mig att det fastnat på något sätt. Och nu går jag runt och försöker förstå själv vad det är jag har lärt mig av honom.
Vad hade dina föräldrar för förväntningar på dig? De var inte som, det finns rätt många iranska föräldrar i Sverige som verkligen kräver att barnen ska bli tandläkare.
och alla blir läkare och tandläkare, advokater. Och, jo, men det kravet fanns ju från... På ett sätt från min mammas sida fram tills att hon på något sätt gav upp. Nej, men jag tror hon förstod att Hon var ju ett läshuvud. Hon var ju väldigt bra på matematik och extremt smart. Jag tror att hon förstod med tiden att jag är nog mer lik min pappa och att hon var tvärtom, hon ville stärka mig i det. Okej, om du nu är så här så måste du tänka så här. Så redan tidigt så pratade hon med mig om att ha makt över sitt liv och vara strategisk i vad vill du vara någonstans om 20 år och göra upp kortsiktiga och långsiktiga planer. Så jag fick en liksom så här företagskurs redan som liten. För hon märkte att jag var väldigt slarvig och lite så här för nuet. Så här, vad händer med din låt, kunde hon fråga. Så, men den har jag skrivit, nu har jag skrivit en ny. Fast du måste ju skriva ner dem, du måste ju spela in dem, du måste. Så att hon hjälpte mig att få ordning på saker. Liksom.
Det finns en scen i dokumentären Jag är inte beredd att dö än, som gjorde som dig för mer än 10 år sedan nu. Mm. Då du pratar i telefon med din mamma och hon är förkyld och så säger du på persiska, allt som sker i livet blir man starkare av.
Mm.
Och det låter nästan som det här som Nietzsche brukade säga, det som inte dödar mig gör mig starkare.
Ja, kanske. Ja. Men jag skulle nog inte våga säga så, för jag vågar inte utmana livet ännu mer. Jag är så rädd om livet. Så jag skulle säga så, okej, jag får väl bli starkare. Det är kanske så jag skulle uttrycka mig.
Jag blev så berörd av scenen i den dokumentären då du är hemma hos Benny Andersson på Djurgården och sjunger The Winner Takes It All och han spelar piano. Och så kommer du tänka på att din mamma älskade den låten, att hon älskade ABBA, och du börjar storgråta. Och han sitter där, Benny Andersson, och tittar på dig och man tänker så här, men herregud, så här, lägg en hand på axeln på i alla fall, säg något. Hon går sönder,
gör något. Vet du vad han gjorde? Han spelade på pianot, jag vet inte om man märkte det, men det han spelar när jag börjar gråta är min låt Vårens första dag. Och där är, som han tydligen kunde, visste jag inte att han kunde på pianot, men där sjunger jag vårens första dag och jag vill vara med, låt mig leva längre. Så den handlar om att vilja leva. Så det var ganska fint. Så han tröstade mig via pianot.
Snyggt. Ja. Hur mycket kontakt hade du med den persiska kulturen i Los Angeles?
Men jag fick en liten, en ganska,
är den ganska lyxig?
Den är superlyxig. Det som var kul var väl att jag lärde känna en helt annan sida av, vad ska man säga, som du säger, persiska kulturen. Det var jätteroligt att gå på en gata, för det finns ju en liten Tehrangeles med persiska affärer, med persiska skyltar och så vidare, och restauranger. Och, så det var coolt. Men det är ju definitivt en annan typ. Man märker att de som var fattiga och lite mer kulturinriktade, de kom till Europa. Och de som hade råd med flygbiljett, de åkte till USA.
Har du sett den gamla filmen Clueless? Med Alicia Silverstone.
Det var länge sedan.
Amerikansk high school-komedi. Det är en tjej som börjar i hennes klass. Och så presenterar de alla på skolan. Så säger de, oh, there's the Iranian mob. You know, you gotta have a BMW to join them. Och så står det folk framför så här BMW, så här Armani-kläder, och ser otroligt coola ut.
Åh, vad roligt. Ja, nej, men det var roligt att få lite inblick i den världen. Mina kompisar där var väldigt annorlunda från mina persiska kompisar här. Så det var uppenbart att det här var det mer, våra föräldrar var mer, ja men,
Bohemer,
intellektuella, kulturella.
Stekarna hamnade i Los Angeles.
Precis, men de hade ju råd att liksom fly i tid eller du vet, köpa flygbiljetter eller kunna ta sig dit. Vi andra fick ju liksom kanske springa över gränsen eller åka tåg och så vidare. Och då hamnade vi ju i Europa. Men min mamma visste ju att hon ville vara i Sverige redan från början. Så att, målmedveten ABBA-fan.
I'm on my way, I know I am, somewhere not so far from here. All I know is all I feel right now, I feel the power growing in my hair.
Men nu när vi ändå pratar om resandet och så här vinden som blåser och tar till olika delar av världen, så tycker jag att vi kan lyssna på Cat Stevens Sitting, som handlar om den här vinden som blåser i hans hår. I keep on wondering if I sleep too long. Will I always wake up the same or so? And keep on wondering if I sleep too long. Will I even wake up again?
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Vi har kommit fram till ett par lyssnarfrågor.
Oj.
Och inte från vilka lyssnare som helst, utan några av de tappra kulturmecenater som stöttar den här podden via Patreon. Bland annat Johan Karlsson som skriver: som inflyttad Skelleftebo vill jag gärna fråga något om Skellefteå. Lala har säkert pratat om allt tidigare. Vet att de bara pallade 2 år här uppe. Smiley face. Finns det några likheter mellan Skellefteå och LA? Jag visste faktiskt inte att du hade bott i Skellefteå.
Jo. Jag tror jag skrev stora delar av tredje albumet i Skellefteå faktiskt. Eller om det var andra, men det var någon gång där efter första albumet. Men
bara pallade 2 år, det är rätt lång tid.
Ja, det var det. Jag laddade batterierna där. Det är väl kanske det som är likheten, annars finns det inte så mycket likheter. Och nej, det var inga fler likheter.
Nästa fråga kommer från en lyssnare som också heter Johan Karlsson, men stavar med K. Saknar du Göteborg och Hammarkullen ibland? Jag är själv uppväxt i Angered.
Jo, men det gör jag. För mig är det ju min barndoms... Alltså där jag växte upp. Så jag brukar oftast när jag är i Göteborg promenera runt där med mina barndomsvänner.
Och slutligen undrar Sebastian Elfors: syftar låten Someday Young på någon särskild?
Den är lite... Första versen skrev jag flera år innan, och den var väldigt... Ja, men jag tror att det handlade om mycket om mina föräldrar och så vidare. Men sen andra versen skrev jag mer generellt. Ja, nej, den handlar om allt möjligt. Den är... vad ska jag svara? Jag tror att jag skrev den utifrån bara... livet och försöka samsas med livet och förstå att det kan gå hur som helst. Men, och första versen handlar väl kanske om mina föräldrar och min pappas bortgång och så vidare. Men refrängen är lite om mig och min bästa kompis till exempel. Att vi sa att vi skulle leva och dö tillsammans, att man ska hålla ut ända ut. Vet du, när man var liten och sprang och höll hand och bara, vi ska leva tillsammans för alltid. Det är liksom den glädjen.
Den blev ju också någon sorts inofficiell sorgesång efter Utöja terrordådet i Norge.
Mm.
Och du fick träffa Jens Stoltenberg, Norges statsminister och nuvarande NATOs chef också.
Mm.
Där han tackade dig för den låten.
Mm.
Och du uppträdde med den på en minnesstund för offren.
Ja. Ja, det var väldigt... Det var tur att vi fick repa mycket innan. Alltså även på plats. Få gå ut och sjunga. Och så vi fick lång tid att förbereda oss innan publiken kom. Så vi fick alla gråta ut och göra, du vet, så att man fick in det i muskelminnet. Det var en väldigt speciell dag och speciell stämning. Och, ja, det var väldigt, väldigt sorgligt.
På tal om din optimism, även när saker och ting är mörka. Du har sålt laletröjor med budskapet, allt kommer att bli bra.
Eller det kommer.
Det kommer att bli bra,
ja.
Tror du på dem. Känner du alltid så? För jag, det här decenniet, hela 2020-talet, har jag känt att det blir bara värre och värre. Jag tror att det skulle bli det glada 20-talet. Och det är pandemier, det är kriser, det är klimatkatastrof, det är nyfascism. Det enda som kan typ inspirera mig är så här motståndet i Ukraina, eller faktiskt motståndet i Iran.
Och jag har gjort en låt som heter Framåt nu till och med. Ännu mer positiv. Ja, alltså, jag vet inte. Jag har försökt hitta liksom förklaringen till varför jag är som jag är. Men jag tänker, alltså, en liten naturlig förklaring är väl om man tittar på världen. Alltså där folk har det som svårast och jobbigast, desto gladare musik är det. Om du tänker på till exempel merengue och salsa. Alltså, folk svälter med det. Woo! Så på något sätt så kanske det är lite sådär att... att göra deppig musik också kanske en förmån som man inte alltid unnar sig själv, som man inte alltid har råd att unna sig. Så det kanske är väl så att man eller man suktar efter ljuset och glädjen, då blir det också att man fokuserar på det väldigt mycket.
Precis, så det deppiga är en lyx.
Ja, faktiskt.
Vad fint formulerat.
Tack. Stamina, stamina. You gonna need more stamina. Oh, you're at the moment now. Make I know, say you cover me now. So many things I could do to you. If only you give me the permission to. Give me the permission to show you the... Nu kanske vi ska lyssna på Stamina med Tiwa Savage.
En afrobeatlåt.
Ja. Jätteskön att köra bil till. So many things I can do to you. If only you give me the permission to. Give me the permission to. Show you the thing I got it.
Det är din bilåkarlåt här alltså?
Ja, men det är en ny... Jag precis upptäckte det här, eller precis för några månader sedan. Jättekär i den låten. Give me the permission to. Show you the thing I got it.
Har du fortfarande iranskt pass?
Oj... Inte vad jag... Jo, men jag tror inte att man kan... Nej, jag har inget fysiskt pass.
Eller medborgarskap?
Ja, det vet jag. Men det tror jag att man... Ja, jag vet inte.
Okay.
Jag har inte kollat upp det där.
För jag minns, du pratade någonstans om att när Trump kom till makten så var det plötsligt ett problem att ha det dubbelt medborgarskap. Att du inte visste om du kunde åka.
Nej, det var bara även om man var född där.
Jaha.
Ja, så man är född i... Eller bara varit och besökt. Det var liksom en ganska bred lag som han...
Det är lite som, jag var i Dubai en gång. Mm. Och då fick man inte ha stämplar från Israel i passet för att komma in i Dubai.
Oj, då har man verkligen dragit ett streck i sanden.
Jag minns när du var med i Skavlans talkshow för en massa år sedan. Och han påstod att artister till 80% skriver kärlekslåtar. Och du svarade att bara 1% av dina låtar handlar om kärlek. Är det verkligen så lite?
Det är faktiskt så lite. Det var tidigt där. Kanske på första eller andra. Men jag tänker så här, de börjar oftast kanske... Eller de kan ju börja med någon kärlekslåt eller idé. Eller, men ju mer jag skriver på det, desto mer liksom genomskådar jag mig själv. Bara, men vänta, fast nu... För när man går till botten med saker och ting så... det stannar ju inte att okej, men du är ledsen över att den här personen, det händer någonting med den. Men vad är ditt, liksom, projicerade du någonting på den då? Eller du vet, när man går till botten med saker till slut blir det ingenting av kärleken, kärleksämnet kvar, utan det börjar helt plötsligt hamna om filosofi och psykologi, och det kanske börjar handla om att fåglar som bygger bo i ens hår, du vet. Liksom man går vidare ifrån det här enkla kärlekstemat. Man går till botten med saker och då blir det lite...
Det där är en intressant fråga. Hur mycket av kärleken handlar om projektion?
Mm.
Att du vill att en person ska vara på ett visst sätt. Och du överför de egenskaperna på den personen.
Och sen är du ledsen för att han inte, eller hon inte levde upp till dem. Jag menar, då är det ju ditt problem. Då är det inte längre en kärlekslåt. Then you've got issues. Let's talk about that. Eller hur? Och då blev det ingen kärlekslåt.
Hur skrev du framåt din senaste singel?
Men den var en sån här låt som började lite så här alltså liksom att jag var lite så här deppig eller vad det nu kan vara. Men sen så plötsligt så, och jag sjunger det i låten också, att jag tog en promenad och så tittade jag upp på molnen och ser att de rör sig och inser att, vänta, det är inte jag som bestämmer här. Jag flyttar inte runt molnen. De flyttar hur de vill. Och att försonas med livet och följa med. Och både acceptera men också faktiskt titta framåt. Att det i sig är en handling. Och som du sa tidigare, det här med att det känns som att vi är i en tid där vi är väldigt pessimistiska. Och då är det viktigt att komma ihåg att hoppet ändå har en funktion. En jätteviktig funktion. Så är vi som befolkning hopplösa så är vi lättstyrda, lättmanipulerade. Hopplösheten är väldigt farlig, även liksom politiskt.
Du har rätt i.
Ja, så framåt. Vi måste vara positiva.
Jag tittar över axeln och där ser jag alla spår. Nu står jag här och väntar.
Vad väntar du på?
Jag kan bara hoppas. Jag gjorde allt jag kan. Jag började hitta någon kraft i mig som jag inte visste fanns. Så jag tar mig ut och går en stund. Molnen de rör sig. Allting är på väg. Gå bara framåt här. Tar aldrig slut. Bara framåt. Tar aldrig slut.
Det var jättekul att få hälsa på dig och prata här.
Tack för att du kom hit, Lala.
Ja, nu går vi framåt.
Fortsätt framåt. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Lale var hemma hos Trage.
Jag börjar hitta något ljus igen i alla mörka stunder. Och det som var